Jag heter Nina Karlsson Norman, är jurist och handläggare på Agera Värmland, som är en ideell förening, bildades 1995. Och vi driver en av Sveriges 17 antidiskrimineringsbyråer. Så vi jobbar mot diskriminering och för mänskliga rättigheter genom bland annat att vi utbildar verksamheter i deras arbete, hur de kan jobba med frågorna. Och vi har också rådgivning och konsultation inom de här områdena då. Och jag kommer ju nu att prata om arbetsgivares ansvar under diskrimineringslagen. Jag tänker att det kan bli ganska mycket information på de här 20 minuterna. Men om ni kommer ihåg tre saker ifrån den här stunden så skulle jag säga att det är de här sakerna. Att det vi egentligen pratar om är att skapa attraktiva arbetsplatser för alla. Det är en vision som vi försöker sträva efter genom att arbeta med förebyggande insatser. Och också att arbeta med de här frågorna är gynnsamt. Det har visat sig gynna en hel verksamhet att jobba med aktivt med de här frågorna som vi kommer att gå in på mer snart. Både på lång och på kort sikt. Och det är ju så här att diskriminering i arbetslivet förekommer. Hej, välkomna. Kul att ni är här. Jag håller på att berätta här att om ni kommer ihåg bara tre saker från de här 20 minuterna så tänker jag att det ska vara de här sakerna. Och då pratar jag om mänskliga rättigheter och skulle just säga det att diskriminering är inte bara ett arbetsmiljöproblem utan det är ju faktiskt också, ska man säga, sprunget ur mänskliga rättigheter och principen om lika behandling och icke-diskriminering som ju är liksom grundat i alla de internationella avtal som Sverige har ingått. Så det skulle jag vilja att ni kommer ihåg om det bara minst tre saker. Och med det sagt så hoppar vi in i diskrimineringslagen här direkt. Lagen trädde ju i kraft 2009. Och har ju som sagt mänskliga rättigheter som grund. Och det här är vi hittar förbuden mot diskriminering. Och innan vi går vidare så behöver vi titta lite på vad det är för någonting helt enkelt. Och det finns ju sex olika former av diskriminering. Men vi kommer att titta lite extra på just de här tre. Och förenklat kan man säga att diskriminering handlar om att någon blir missgynnad i jämförelse med en annan person. Och att det här har samband med diskrimineringsgrund. Till skillnad från till exempel kränkande särbehandling som vi hittar i arbetsmiljölagen. Trakasserier handlar istället om beteenden, ageranden som kränker någons värdighet och som har samband med diskrimineringsgrund. Eller fler för den delen. Och sexuella trakasserier är trakasserier av sexuell natur och karaktär. Och här behövs alltså ingen koppling till diskrimineringsgrund. Och det betyder indirekt att vem som helst kan bli utsatt. Och de här sju diskrimineringsgrunderna som vi har i diskrimineringslagen då, det här är de som har svensk lagstiftning och det är kön, man eller kvinna. Det är de två juridiska kön i nuläget som är erkänt i lagstiftning. Så, sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck som omfattar gruppen transpersoner. Vi har etnisk tillhörighet, det kan handla om hudfärg eller etnisk bakgrund men också språk till exempel om vi pratar inte. Religion omfattar inte politisk åskådning. Det var värre punkterade i många som tror det. Vi har också funktionsnedsättning. Det kan handla om att man har en rullstol eller att man har autism till exempel. Och ålder omfattar både hög och låg ålder. Så det här är liksom grunderna för vad diskriminering är för någonting kan man säga. Och därifrån kan vi hoppa in i det tredje kapitlet i diskrimineringslagen som ju handlar om de här särskilda förpliktelserna som just arbetsgivare har enligt lagen. Och det är att arbeta med så kallade aktiva åtgärder mot diskriminering. Och det är ett förebyggande arbete. Så utöver diskrimineringsförbuden så gäller också de här förebyggande skyldigheterna. Att arbetsgivare ska alltså vidta aktiva åtgärder mot diskriminering. Och det innebär också att på andra sätt verka för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Och vi ser den här snurran här som är taget från diskrimineringsombudsmannens material. Och vi brukar kalla det för årshjulet för att man ska arbeta med aktiva åtgärder i fyra steg. Undersöka verksamheten, för man vet kanske inte alltid vad som pågår och sådär. Analysera åtgärder, följa upp och utvärdera. Och då brukar man säga att man ska ha genomgått de här fyra stegen under loppet av ett år. tittar vi lite närmare på vad det innebär att undersöka, så är det att undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier, alltså bestraffning. Säg att en arbetsgivare, eller att en anställd, förlåt, skulle anmäla en arbetsgivare för diskriminering och att då ha ett skydd mot att få utstå någon form av bestraffning från arbetsgivarens sida. Men också att undersöka om det finns andra hinder för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Vi kommer att ta ett exempel här snart. Man behöver analysera orsaker till det här man då hittar, om man hittar någonting, så att säga, om man hittar risker eller hinder. Vad beror det på? Behöver vi titta över riktlinjerna till exempel, om det nu rör arbetsmiljö till exempel. Så. Och att man genomför förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas. Då kan man fråga sig vad skäligen innebär, liksom så. Men då är det en bedömning från fall till fall där man får titta på praktiska och ekonomiska förutsättningar i den verksamheten man rör sig i. Och sen ska det här följas upp och utvärderas. De här fyra stegen ska man jobba med på fem olika områden. Första, arbetsförhållanden, handlar mycket om arbetsmiljö, både fysisk och psykosocial, så att säga. Vilka jargonger har man på arbetsplatsen? Kommer väldigt begränsande normer till uttryck? Hur skämtar man? Vad är det för klimat liksom, till exempel? Men också såklart framkomligheten i den fysiska miljön ingår ju här då. Bestämmelser om praxis om löner och andra anställningsvillkor kan handla om förmåner, vilka var tjänstebil till exempel. Det kan också handla om bonussystem som många har. Kommer de alla till del eller riskerar de att missgynna någon? Om man till exempel har om en bonus efter 200 arbetade dagar till exempel. Men så kanske man har deltidsanställda på grund av om en funktionsnedsättning eller föräldraledighet till exempel. Så att liksom tänka lite outside the box skulle man nästan kunna säga. Rekrytering och befordran, att man kanske ser över vilka krav man ställer i en platsannons. Hittar man till exempel slentrianmässiga omotiverade krav som kanske inte är nödvändigt för tjänsten, så kan det vara något man kanske behöver titta över lite grann. För att inte riskera att det blir en indirekt effekt för någon. Man behöver också titta på utbildning och övrig kompetensutveckling. Och där handlar det ju om att se till att det kommer alla till del oavsett diskrimineringsgrund. Och det är det som gäller för alla områden. Liksom att det ska finnas en rättvisa och en lika tillgång oavsett diskrimineringsgrund. Och möjlighet att förena arbete och föräldraskap är ju sprunget ur föräldraledighetslagen. Att man inte får missgynna föräldralediga. Och förebyggande åtgärder här kan vara, eller undersökande åtgärder i det här skedet kan ju vara att titta på, kan föräldralediga delta i personaldagar, möten, APT:n, konferenser? Har de också möjlighet till kompetensutveckling, precis som alla andra då? Så att det kan vara sådana saker som man tittar på. Och för att ta ett exempel som väl handlar ganska mycket om arbetsförhållanden just. Så gjorde man en undersökning och det framkommer att Alex, en av arbetstagarna som är född i ett afrikanskt land, kallas för Blackie av sina kollegor. Alex kallade sin tur kollegorna för whiteys och ingen verkar tyla upp, så vitt man vet. HR-chefen är osäker på om det här handlar om skojerier eller om det rör sig om trakasserier. Facket inflikar att eftersom jargongen är rasistisk så utgör det en till sig en risk för diskriminering. Och det kan vara både på kort och på lång sikt. Både på individuell och strukturell nivå, så att säga. Man lyfter också det här faktumet att Alex ju är visstidsanställd. Och det kan påverka hans val att säga ifrån, alltså hans benägenhet att anmäla om det är något som inte känns bra. Och det här exemplet är taget ur en facklig handbok om aktiva åtgärder. Som jag tycker är väldigt bra för att den belyser den här problematiken som man ofta stöter på. Kanske att det finns en jargong, alltså någonting generellt. En skämtsam ton eller normer som kommer till uttryck. Men så vitt man vet så är det ingen som tar illa upp. Och den här liksom jargongen är över hela arbetsplatsen till exempel. Och det är ingen som anmäler eller ingen som på något sätt visar att man tycker att det är obekvämt eller obehagligt. Men det handlar ju faktiskt om att som arbetsgivare sätta ramarna för vilka jargonger som är tillåtna, vad kan vi skämta om, vilket klimat vill vi ha, vad är okej. Och vad kan det leda till om man har en sån här jargong till exempel. Kan vem som helst jobba hos oss då och känna sig bekväm till exempel med den här jargongen? Är det inkluderande då? Och just det här faktumet att otrygga anställningar utgör ju ännu en faktor i någon form av utsatthet och beroendeställning som kan vara viktig att ta med i åtanke, alltså en faktor att ha med liksom i bakhuvudet då, utöver det här så att säga. Så åtgärder man sätter in, dels i det enskilda fallet, prata med den här personen om man vill att det ska utredas Och att vi nästa APT, när man tar upp vilket språkbruk och jargong som inte är okej. Att ingen ska pekas ut är också viktigt, eftersom att det här arbetet med aktiva åtgärder är ju att komma åt strukturer, att arbeta systematiskt på ett generellt plan. Däremot i det enskilda fallet så fungerar det annorlunda givetvis. Då är det andra regler som gäller utöver de här bestämmelserna om aktiva åtgärder. Då. Men att man hänvisar till det här som man är klar och skyldig att göra. Man ser över policyn mot trakasserier och sexuella trakasserier och repressalier. Se till att alla känner till den och vad det är som gäller. Att man är tydlig med den nolltoleransen. Då. Som ett exempel på hur det skulle kunna se ut. Och för att sammanfatta de här bestämmelserna i kapitlet om aktiva åtgärder så kan man säga att man ska alltså arbeta med de här fyra stegen, undersöka, analysera, åtgärda och följa upp på de fem områdena som vi gick igenom. Det här ska ske utifrån samtliga diskrimineringsgrunder och det här är någonting som skärptes i lagen 2017. Innan så var det bara utifrån, tror jag, fem diskrimineringsgrunder, nu är det alltså alla. Det här ska ske i samverkan med arbetstagare. Och det innebär ju att man pratar med facket. Är det inte möjligt så får man hitta något annat sätt att kunna samverka med arbetstagarna om det är viktigt. Och det är lagkrav på det dessutom. Arbetsgivare ska också främja en jämn könsfördelning mellan män och kvinnor. Och främja är ju nyckelordet här. Det sker genom utbildning, kompetensutveckling. Och som sagt, lagkrav på riktlinjer och rutiner mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Och även här blir det ju ett sätt att försöka komma åt säga att det finns en tystnadskultur och kan bara en sån här grej att det finns tydliga riktlinjer och rutiner vara någonting som bryter en sån kultur. Och då visar man ju som arbetsgivare att vi vet att det här förekommer och det här är vår ståndpunkt, det råder nolltolerans. Så här hanterar vi trakasserier här liksom så. Informativt och tydligt. Det finns ett dokumentationskrav på samtligt arbete under aktiva åtgärder och det är när man har mer än 25 anställda. Och det blir lättare att kunna följa upp arbetet och veta vad man har gjort, vad man behöver göra och så vidare. Och den årliga lönekartläggningen är någonting som egentligen blir separat ifrån aktiva åtgärder så att säga. För det gör man bara utifrån gruppen kön och man gör det en gång per år. Så det blir någonting som liksom tillkommer skulle man kunna säga.
Fråga.
Ja.
Dokumentationskrav. Vad är det som ska dokumenteras med?
Dels samverkan med facket, liksom hur det går, hur man för dialogen, vilka åtgärder som vidtas, vad man har undersökt, vilka områden, vad man stöter på. Finner man inga hinder så är det bra om det står till exempel.
Var inte det 10 personer för?
Det är lönekartläggningen och bestämmelserna för, eller det var andra bestämmelser.
För att det fanns en gräns där med 10 personer för att då måste man ha
Ja, precis. Jag är tämligen säker på att det gäller också för lönekartläggning. Och de har reviderat reglerna ganska mycket.
Okay.
Ja. Man kan få upp det och återkomma absolut. Ja, och de här förpliktelserna och skyldigheterna kan ju verka som ganska mycket att göra helt enkelt. Alltså, det ska göras på 5 områden i 4 olika steg och utifrån alla diskrimineringsgrunder och också utifrån alla former av diskriminering. Så det är ju ganska mycket och det kan upplevas som lite överväldigande kanske. Men ett väldigt bra tips. Integrera det med systematiskt arbetsmiljöarbete och även föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö. För mycket av det här går ju hand i hand. Det viktiga är att komma ihåg att inte liksom släppa diskrimineringsgrunderna i det här arbetet. För det är det som i mångt och mycket skiljer liksom arbetsmiljöarbete från aktiva åtgärder. Att här lägger man på ett perspektiv. Så. Och man har ju sett att det kan leda till det här. Att arbeta aktivt med aktiva åtgärder och systematiskt arbetsmiljöarbete såklart. Det skapar ju trygghet på en arbetsplats. Och det kan leda till att verksamheten utvecklas tillsammans med medarbetarna. Bättre samarbetsklimat, friskare medarbetare, färre sjukskrivningar, högre kvalitet i arbetet generellt, lägre personalomsättning. Och alla vet ju att rekryteringar kan vara ganska dyra. Så att där kan man ju se en stor fördel. Att människor mår bra på jobbet och stannar en längre tid. Och lättare att rekrytera ny personal. Och det här skulle jag också vilja lägga till att man kan ju också göra en bredare rekrytering om man är inkluderande på det sättet som som visionen liksom talar om. Att man kan göra en bredare rekrytering och ta hand om mer kompetens helt enkelt. Ju mer inkluderande en arbetsplats är. Ja. Och några så här generella frågor som vi skulle säga är bra till att tiden ha med sig när man jobbar med aktiva åtgärder. För det är det här som det egentligen handlar om i grund och botten. Genom att utforma verksamheten på ett sätt som skyddar emot diskriminering och möjliggör lika rättigheter så undanröjer man ju också indirekt risker för diskriminering och hinder för lika möjligheter. Att ha med sig en sån fråga och också den här frågan, kan alla jobba hos oss? Och den frågan utgår ju mycket ifrån visionen om så kallade universellt utformade arbetsplatser. Att man från början har en väldigt inkluderande arbetsplats utifrån olika perspektiv. Och olika behov och önskemål i den mån man har möjlighet såklart. Men att ha med visionen om att sträva efter liksom att ha en arbetsplats där alla kan arbeta utifrån olika behov och utifrån att vi alla är olika i grunden. Så de frågorna skulle jag säga är bra att ställa sig oavsett i vilket steg man är i arbetet med aktiva åtgärder.
En synpunkt är bara, ja. Den sista frågan där kan man jobba hos oss, den är inte enkel.
Den är inte enkel.
För det kan de inte. Det är enkelt svar, liksom. Det går inte.
Nej.
Tyvärr.
Ja, men precis. Ja,
det kan bero på alla möjliga omständigheter utifrån det vi räknar upp tidigare.
Precis.
Det är omöjligt liksom, för att arbetets krav.
Och då kan jag tänka att syftet med en sån fråga är kanske snarare att säga att man då svarar nej, de kan inte det.
Ja.
Och att man då kanske kan omformulera till okej, men hur kan vi bli så inkluderande som vi kan bli?
Ja,
liksom, så. Det är klart att man kan få mindre världskomplex också och ställa en sån fråga. Hur ska vi kunna liksom få alla att må så som vi vill och vara inkluderade för alla, det är klart att det är en jättestor fråga, men en fin vision att jobba mot.
Jag tänker att den följdfrågan du får efter, för att du säger nej direkt, då kan du kanske ställa av vad som gör att den inte, och då har du några svar på kraven, men det kanske inte är att sexuell läggning eller vad det är, det kan ju vara någonting som gör att det går med att alla diskrimineringsgrunderna inte är nej.
Nej.
Så det är så du får tänka lite vidare, får du tänka vidare.
Ja, det finns olika anledningar till att alla inte kan jobba, det vet vi. Jag vet inte vad som krävs.
Ja, precis. Och i många fall kanske man ändå kan underlätta på något sätt och liksom möjliggöra. I vissa fall kan det vara svårare, liksom beroende på förutsättningar såklart. Men om man liksom har de här frågeställningarna som utgångspunkt så tror jag att man är en väldigt bra bit på vägen. Liksom så.
Det handlar ju om diskriminerings...
Precis.
Alltså den aspekten. Mm. Det handlar ju inte om andra aspekter, varför man inte kan jobba där. Och då borde det kunna vara ett ja. Alla som kunde jobba där egentligen, det tycker jag.
Ja, precis.
För att de andra bitarna när det gäller liksom kompetens och alla möjliga grejer, det är ju en helt annan sak.
Ja.
Men det är bara diskrimineringsfaktorn. Och den borde alla kunna svara, ja, de kan jobba hos oss.
Och den här frågan
det kan man inte göra om.
Men
det
är
svaret är
fortfarande nej. Tyvärr. Det går inte.
Vilka kan inte jobba då?
De som är särskilt funktionshindrade kan inte jobba hos oss. Det går inte.
Men det är en liksom. Men då har du en annan aspekt.
Det
men
det
kan ju handla om att det inte är andra slags funktionshindrade. Det är ganska rätt.
Precis. Man har sett ett exempel på svaret på frågan. Den aspekten funkar inte hos oss. Det är en säkerhetsfråga.
Och ibland så finns det ju, ska man säga, alltså, särskilda syften och legitima alltså, mål och yrkeskrav.
Ja,
säkerhetsmässigt kan det ju vara liksom så. Men det är därför den här frågan ändå öppnar upp för att reflektera kring, kan vi vidta några åtgärder? Kan vi göra någonting för att möjliggöra liksom? Så. Sen så önskar vi ju såklart att det vore som du lyfter. Och det är ju det vi vill sträva emot. Att alla arbetsplatser ska vara öppna tillgängliga för alla. Det vore ju drömmen. Och det hoppas vi ändå på liksom.
En annan sak är ju språket. Som måste funka. Annars funkar inte liksom vissa arbetsuppgifter.
Ja, ibland är det
kunskapsbiter, inte diskriminering på det sättet.
Men det är ju det om det kommer folk från andra länder.
Nej, det är kunskap. man kan tillskansa sig språket, ja. Och när man då kan det, då är man tillåten att vara där.
Ja,
alltså är det ingen diskriminering.
Nej. Men det blir en etnisk fråga.
Nej, en kunskapsfråga.
Ja, men för oss då som en arbetsgivare, jag kan inte anställa någon som inte kan svenska.
Språket, ja. Ja, men det är skillnad.
Det är ingen diskriminering, men det är bara en
Om, så länge det är ett nödvändigt yrkeskrav, det är alltid det det kommer att handla om. Så länge det är ett nödvändigt yrkeskrav, men då måste man titta, är det nödvändigt? Liksom den bedömningen behöver man göra innan man kan konstatera någonting. Ja. Men inkludering i alla fall, det är det vi pratar om. För alla och särskilt utifrån de här diskrimineringsgrunderna. Och nu hinner vi inte med mer.
Nej.